Ja, vad tror vi? Tror du Gud lyssnar på en sån invitation? Kom, min Jesus, kom. Helig ande, kom. Jag tror att det är en sån här bön som blir inte bara en egen bön, utan vår bön. Det är en sån här bön som Gud svarar på så här, direkt. Herren är närvarande, mitt ibland oss. Härligt. Bön och temat bön, det är ju ett ämne som skulle kunna ge oss bibelstudieveckor. Speciellt om vi har tre pastorer här som skulle kunna dela på bördan att hålla bibelstudier. Så skulle vi kunna hålla på bra länge och bara ha temat bön. Så därför förstår ni att det här blir bara en krusning på ytan. Men för mig så blev det en anledning att göra en djupdykning i bönens stora oändliga hav. Och jag ska börja med att slå upp Bibeln på evangelierna. Matteus, evangeliets 6:e kapitel. Matteus 6. Där står det, i min bibel så står det som en överskrift ifrån vers 5. Rätt bön. Så det är en bra början. Om man ska tala om bön. En rätt bön. Och det är Jesu egna ord som säger så här. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det är rätt bön. Det var ju lätt. Eller var det så enkelt? Hycklarna som ville be med så mycket ord som möjligt och så många vackra ord som möjligt. Jesus säger att de har redan fått ut sin lön. De har blivit hörda av människor som kanske har hyllat dem för deras fina böner. Gud vill att vi ska krypa in i det fördolda. Där inte någon människor ser oss när vi ber. Så därför kanske vi ska ha våra bönemöten nu för hädanefter. Hemma hos oss själva i någon matkällare eller på toaletten. Där vi kan låsa om oss. Nej, jag tror inte det menas med det här. Utan en enskild bön som inte strävar efter att bli sedd av andra. Eller hörd av människor runt omkring oss. Utan ha en strävan. Att bli hörd av Gud som ser oss där vi är. Känner oss utan och innan och vet vår livssituation som vi har där runt omkring oss. Här och nu. Så att vi inte behöver beskriva det i vår bön så att alla människor ska förstå vad det handlar om. Utan Gud vet vem vi är och hur vi har det. I Lukas 11, och det är ju egentligen samma situation som Matteus beskriver här, när lärjungarna är tillsammans med Jesus och han lär dem att be. Men det utformas på ett litet annorlunda sätt i Lukas. Där beskriver Lukas läkaren till lite mer, vad ska man säga, utsirligt. Ungefär som ett recept där han visar på för vad som föregår lärjungarnas önskan när de säger: Herre, lär oss att be. I Lukas 11, vi slår upp det. Och jag läser från första versen. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, och så vidare. Alltså den här bönen, Herrens bön, som vi läser och ber som en känd bön. Och kanske det har blivit så att vi har läst den så många gånger att den har blivit innehållslös. Det är bara en ramsa. Så skulle man kanske också därigenom kunna ha ett bibelstudium om Herrens bön. Men jag ska inte göra det, inte den här gången. Utan just det här som föregick den här frågan från en av lärjungarna: lär oss att be. Vad var det för någonting? De kom till en plats, var samlade på en plats, och Jesus bad. Det står inte att lärjungarna bad, utan de lyssnade till Jesus bön och hur han bad. Och när han hade slutat sin bön, då kommer den här frågan: lär oss att be. Det var som en, jag skulle så önskat att Lukas, som var så noga med att skriva tydligt och klart, att han inte kunde inte ha något återgett den här bönen som Jesus bad, så att vi också fick ta del av den och höra på den. Men jag tror att Lukas hade listat ut att han hade krypit in i sin kammare, så att säga, och det Jesus bad till fadern, det var en bön med dem emellan, inte ämnad för oss. Även om jag hade önskat att få höra Jesus bön för att ta den som min bön, samma bön som Jesus bad, det måste väl vara en sån där bön som bara går rakt igenom problemet och kommer inför Guds tron. Men vi får leva i ovisshet vad, hur och vad Jesus bad om. Men det ger oss en liten aning om att det måste ha varit en väldigt intressant bön, en väldigt andefylld bön, eftersom det gav en mersmak för lärjungarna. Men Jesus, lär oss att be. Och då ger han den här mönsterbönen som vi brukar använda i gudstjänster i Svenska kyrkan varje gudstjänst. Det kan jag ju känna mig lite avundsjuk på, att inte vi har fört in det i vår gudstjänst så ofta. Men vi har ju den i segertonen längst bak i pärmen. Vi kan ju läsa den, eller om du kan den utan till. Fader vår säger vi, och i Svenska kyrkan säger man vår fader. Det är samma innehåll, så att säga, fast det är lite det är ju den där grundtexten vi brukar använda oss av, eller hur? Vi brukar säga läs grundtexten, och så har man då 1917 års översättning som grundtext. Men grundtexten var inte skriven på svenska, utan det var skrivet på rena grekiska och hebreiska. Lär oss att be. Det handlar om våra formuleringar. Det handlar om hur vi ber och så här. Och psaltaren som vi hörde om i Gudmund i går och idag, där beskrev David, den här bibelläraren, om att bönen, psaltaren är en bönebok för hela livet. Olika skiftningar. Och det handlar om en bön som är född av en nöd. En bön som är född av problem och svårigheter, och hur man då vänder sig till Gud i sin bön. Men saltare texterna innehåller kanske i samma kapitel just det där uttrycket för nöd. Och samtidigt så är det en situation som för oss in i där Gud på något sätt ger en respons. Eller man beskriver det som att jag vet ju att du hör bön. Först kanske man klagar på varför hör du inte mig? Och sen, men jag vet ju att du hör mig. Och sen kommer det genombrottet när man upplever att man får tacka Gud. Höja lovprisningen i samma kapitel. Flera av psaltarpsalmerna vi har, de är så kallade alfabetiska psalmer. Alltså de är utmynnade utifrån hebreiskans alfabet. Så att det är väl bara 23 bokstäver i hebreiska, tror jag. Är jag ute och cyklar nu? Nej, men man kan ju läsa till exempel psaltarpsalmen 119. Då är varje vers första bokstaven. Vers 1 är Alef. Och så är den en beteckning på alfabetets första bokstav. Och så B och så vidare hela, genom hela kapitlet. Och det är gjort så, säger den här bibelforskaren, för att man till exempel skulle ha lära sig det här bibelverserna utan till. De hade ju inte tillgång till kopieringsapparat på bibeltidens, för bibelns skrifter. De hade inte tillgång till Google. Så att, hur gjorde man då? Ja, man fick skriva ner kopierna. Och då var det oerhört noga med att man följde dem in i minsta detalj. På pricken! Inte en minsta prick fick utebli ifrån grunden. Så det var därför man också lärde sig bibeltexterna utan till. Man både läste dem högt så man hörde dem. Man läste dem och man skrev ner. Snacka om effektiv inlärningsmetod. Jag har testat det själv en gång i min ungdom när jag läste ordspråksboken på det sättet. Att jag läste med ögonen, talade med munnen och skrev med handen. Och kopierade på det sättet. Och det märkte jag var att jag helt plötsligt så kunde jag ordspråksboken. I stort sett helt utan till. Och det är tyvärr någonting jag har glömt att påminna mig om. Jag skulle behöva gå tillbaka till mina skrifter. Och se om jag skulle uppdatera den där minnesluckan. Men jag tror att det har gjort någonting inom mig som har förberett för den helige ande. Som skulle påminna oss. Han har en uppgift, den helige ande, att påminna oss, vi minnesblockerade människor. Han ska påminnas om ord som Jesus själv har sagt oss. Och låt oss få veta saker och ting som kommer att hända. Så han blockar från det förflutna och för oss in i framtiden. Fantastiskt, vilken Gud vi har. Men när vi nu ska be. Oh, vad jag önskar att jag hade fått gå en böneskola. Där man fick lära sig böner som var så här otroligt effektiva. Att så fort man bad just den här bönen som nu var nedskriven. Så fick man det svaret. Om man bad den här andra bönen, då fick man det svaret. Ni vet alltså vilken fantastisk Gud vi har. Varför gjorde han inte den lösningen för oss? Men Gud är vis. Visare än många andra. Han har gett oss vissa recept i Bibeln. Det är som en receptbok från Arla. Eller vad heter hon? Greta Stina. Eller vad heter hon? Kajsa Varg. Precis. Inte Greta Stina utan Kajsa Varg. Hon var en känd bagerska så att säga. Som gjorde en egen receptbok. Hon hade vissa citat man kan citera från henne. Sa Kajsa Varg. Ja. Det var gott det här, sa Kajsa. Nej, det var inte ett sånt citat. Men man tager vad man haver, sa Rolf Rånesjö. Nej, det är Kajsa Varg. Han citerade en bror. Nej, men Ordspråksboken, det tycker jag är en sån där bok som jag gärna återvänder till fortfarande, fast minnesluckorna är många. Men jag kan ju bli påmind, som jag sa, genom den heliga ande och genom tillfällen som man helt plötsligt hittar tillbaka till Ordspråksboken när man läser Bibeln. Och i Ordspråksboken, det 16:e kapitlet, ska vi gå till. Jag nämnde ju här om rätt bön i början, och då sa Jesus någonting om de här hycklarna eller som bad så många ord som möjligt för att människor skulle se och höra dem. Men det var inte för de många ordens skull som Gud svarar på bön, utan det kanske är de där utvalda orden som går rätt igenom och går in i den himmelska världen. I det 16:e kapitlet i Ordspråksboken så finns det några visdomsord som jag tycker är värda att lyfta fram för den här kvällen. Från vers 21. Det står så här: den som har ett vist hjärta kallas förståndig, och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Men hör här: den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Ibland så säger vi saker oförtänkt. Oj, det skulle jag aldrig ha sagt. Tänk ändå om jag kunde tänka efter, före. Hur går det till? Tänka före, efter. Det är det som blir konsekvensen av att inte tänka efter, före. Nu blir jag lite snurrig, men alltså ibland så blir man ju för tvivlat på sig själv. Det där skulle jag aldrig ha sagt. När man ser effekterna av det man säger, då kan man bli rädd. Tig min mun så får du socker. Alltså ibland skulle man behöva någonting som stänger igen. Och humörsvängningar, det är ju skapat för att skapa oreda. För i sin tvärilska som man kan få ibland, och det brinner till, då kan man bräka ur sig saker och ting som man får ångra bittert. Tänk efter, för. Och kanske är det så också med vår bön, vårt böneliv. Tänk efter. Och tänk på vem du talar till. Vem är det vi ber till? Det är inte Putin, och det är inte den här vildsinte mannen i USA som har nya idéer hela tiden på vilket land han ska inta eller inte. Jag säger bara en sak. Tänk efter. Vem ber vi till? Vi ber till Gud i himmelen som har skapat himmel och jord, och som kan göra mer än vad vi någonsin kan tänka oss. Han är stor, han är större. Det här med ord som så snabbt halkar ur oss kan ju skapa förvirring och göra saker och ting sämre än de var innan, så att säga. Men den här Ordspråksbokens ord vill lära oss att tänka efter. Att till exempel den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Det låter ju som en bön. Milda ord. Och när jag har tänkt på det här, när jag har bett för människor, som jag gör ganska så har jag insett att det är ju inte jag som gör undret när saker och ting förändras för en människa som jag har bett för. Och det är knappast mina ord heller. Men jag har insett att orden betyder någonting för den som hör min bön. Gud hör ju min bön förstås. Han gör alltid det. Men för människan jag ber för är det viktigt att få höra att jag ber för det personen har behov av. Att man lyfter upp det inför Gud. Och tillsammans med den här sökande människan, vi lyfter den här saken inför Herren tillsammans. Gud griper in. Men det jag har vaknat upp inför den här sista tiden, det är inte bara hur min bön kan vara, alltså för att människor ska höra, utan för att Gud ska kunna ge ett gensvar. Min frimodiga tro på Gud är att han hör vad vi ber om. Vår frimodiga tro är att Gud hör. Det är därför vi håller på med det här med bön och ständig bön. Men jag tror att Gud på ett speciellt sätt älskar när vi vågar vara frimodiga. När vi vågar vara djärva i vår bön. Att beskriva för Gud vad vi vill ska ske. Jag har insett det som en liten men viktig nyckel i bön. Att beskriva för Gud. Det står någonstans i Bibeln. Jag tror att det är Filipperbrevet. Vad står det där? Gör era önskningar kunniga för Gud. Men hur börjar den versen? I Filipperbrevet 4, vers 6. Det står liksom, tacka då Gud. Det är någonting med början, och vet, han delade in Psaltarens läsning i tre faser. En, två, tre. Och där första fasen handlar om att beskriva sitt bekymmer och tacka honom för att han hör bön och att han gör någonting åt situationen. Och vi ska se på några exempel så småningom här som handlar om just det här hur jag ska läsa ett till ord ifrån Ordspråksboken som lyfter fram det här på ett speciellt sätt ifrån det 10:e kapitlet. Det är ungefär inne på samma tema. Ordspråksboken 10 och vers 11. Den rättfärdiges mun är en källa till liv, men våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Alltså vilken beskrivning av vad våra ord kan få betyda. Att det kan vara livgivande ord. Och inte motsatsen. Och samtidigt så inser jag att gode Gud sätter en vakt för min mun. För när jag predikar så är det ju fri tolkning som gäller. Jag kanske säger saker och ting utifrån vad jag har försökt att få fram ifrån Guds ord. Men när jag upptäcker sen att människor kanske har uppfattat helt annorlunda. Det kanske har varit en helt annan predikan de har lyssnat till än den jag har sagt. Därför det är fri tolkning. Man tolkar ju det jag säger utifrån sin erfarenhet, utifrån vad man själv har hört annan säga och så vidare. Så att det är ett tolkningsfilter som är utbrett bland oss. Att alla hör det på sitt sätt. Men Jesus är ju vår stora föredöme. Och han har ju gett oss exempel. Till exempel när han tvättar lärjungarnas fötter. Så säger han, det jag har gjort är att ge er ett exempel. Gå nu och gör detsamma. Det är därför som en del har fortsatt med det, att tvätta sina fötter. Men jag tror inte så många har tvättat andras fötter. Det är väl hemtjänstens uppgift möjligtvis. Men jag har hört talas om ett tältmöte någonstans där det hade varit regn och väder innan gudstjänsten skulle börja. Och ni vet hur tältdukarna brukar bete sig, lite grann som uppsamlare. Så det var såna här påsar på sidorna. Och innan mötet så skulle vaktmästarna gå runt där och trycka upp de där dukarna så att vattnet föll ut. Men där vid talarstolen, alltså estraden, så hade det regnat igenom lite grann. Så att det var en liten rännil. Så de ställde dit en balja. Och det föll vatten i den där baljan. Men som tur var så slutade ju regnet innan gudstjänsten. Och de kunde ta bort den där baljan. Men de bar bort den bara bort till tältöppningen. Och ställde ner den där precis innanför tältduken där på insidan. Och så kom folket. Och så kom det några som var helt nya mötesbesökare. Som aldrig hade varit på en gudstjänst förut. Men de hade gått söndagsskola. De hade väl hört undervisning om Jesus och hans fotavtagningar. Så när de kom innanför tältduken och såg den där baljan med vatten. Som, oj, nu måste vi följa det här vi har lärt oss i söndagsskolan. Så av med skorna och strumporna och så ställde de sig i baljan. Och skörde av sina fötter och sen tog de skorna och gick och satte sig. De trodde att det var sed i den här, bland de här troende människorna, att de fortsatte med den här fotavtagningen. Så att de gjorde vad ingen annan hade gjort. De tvättade sina fötter innan de gick och satte sig. Tänk om vi kunde ta efter det där, att vara så lydiga när vi ser hur människor har ansträngt sig för att göra det möjligt för oss att tvätta våra fötter. Men att kunna begära av Gud. Ibland så funderar ju jag tror att ni delar den frågan med mig. Gud, varför svarade du inte? När det gick som det gick. Vi var ju så många som bad. Och sen uteblev det svaret vi hade hoppats på. Vi bad många gånger här för Hedda, som 3 år fick domen, hjärntumör. Och nu här om veckan så hade hon fyllt 6 år. Och då tog Jesus hem henne. Och vi hade ju bett så många och så intensivt och så trosrikt att gode Gud gör henne frisk. En ung liten ängel. Men Gud svarade inte som vi trodde i varje fall. Men Gud vet vad som är bäst. Det får vi hålla fast vid. Jag blev tvärilsk när jag fick höra om det, att min syster meddelade att nu har hon somnat in. Men gå till saltaren och läs innantill. Där är mycket tvärilskt folk som har varit arga på Gud och som har vågat säga det till Gud. Varför? Är det någon återkommande fråga som ni känner igen i ert böneliv? Varför? Och Gud svarar, därför? Vadå? Nej, men så ett svar som uteblir utifrån vad vi hade förväntat oss att svaret skulle bli. Men Gud som ser mycket längre än vad vi gör. Hans tankar är så mycket högre än våra tankar. Så är det så konstigt att många gånger när han svarar på sitt sätt utifrån vad han vet är bäst. går över vårt förstånd. Och vi anklagar honom för att vara död. Varför hör du inte? Han hör våra böner. Men ibland svarar han på ett annat sätt än vad vi har tänkt. Men jag återkommer till det här med frimodig bön. Och kanske ibland kan man kräva av Gud något svar. Kan man begära av Gud? Jag tror det. Ibland så behöver man tala till problemet i Jesu namn. Det är det jag tror handlar om när Jesus tar exemplet från senapskorns stora tron, eller senapskorns lilla tron, som kan försätta berg. Men när Jesus kommer hem så småningom till Marta och Maria, och deras bror Lazarus har redan somnat in, det är kört. Varför kom du inte innan? Varför kommer du först nu? Sist nu? Varför kommer du sist nu? Lugn, säger Jesus. Han väntar in sin speciella tid. Men när jag försöker se Jesus som mitt exempel på hur man går in i olika situationer för att få ett svar. I Johannes 11. Johannes 11 ska vi gå till. Står det där från vers 41. Det är ju när Jesus kommer och besöker Marta och Maria. Och situationen har förvärrats. Han tog tid på sig för att komma hem när det var akut läge för Marta och Maria, därför att Lazarus var sjuk. Men han hade inte bråttom. Hur många gånger har inte du väntat på Guds bönesvar? Om du hade varit här, så det här aldrig hade hänt. Men när då Jesus kommer på plats och Lazarus ligger där inbäddad i graven, allt hopp var ute för hans närmaste vänner och syskon. Då säger han så här, från 41. Det står så här: de tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Och hur var den bönen, tänker jag? Var den fylld med en vädjan? Gode Gud, hjälp mig nu. Och hjälp Lazarus och hans syskon att förstå att du hör bön. Han säger till problemet, han säger till den döde Lazarus. Han är lomhörd, han hör ju ingenting. Men han ropar in i graven: Lazarus, kom ut! Och vem kommer ut? Jo, Lazarus, inlindad i sina bindlar, men som en mumie. Men ut kommer han, ur gravens byte, ur gravens inre kommer han. Därför att Jesus säger: kom ut! Och ibland tror jag att min bön behöver vara så formulerad att man begär ett resultat utifrån att du ångest, kom ut! Du förtvivlan, kom ut! I Lukas 8 och 34 så säger Jesus: flicka, Talita kaum, flicka, stå upp. Hon var ju också död. Kom ut, stig upp, och undret sker. Det var inte en lång inledande bön med beskrivning på olika sätt problemet, utan här i Lazarus situationen så beskriver han Gud. Tack Gud för att jag vet att du hör mig. Ett tack till honom som har all makt i himmelen och på jorden. Romarbrevet 4:17 talar om Abraham som blev lovad så mycket att han skulle få en barnaskara som var som sanden på havets strand, som stjärnorna på himlen. Han kallas allas vår fader. Men då står det där om denne Gud som kallar på ting som inte finns till som om de fanns till. Och jag tror att den bönen är utifrån vårt perspektiv någonting som Gud vill appellera på oss. Att vi kan kalla på ting som inte vi ser, men som vi liksom ser för vårt inre sinne, vårt innersta, vårt hjärta, och begära låter sig. Lärjungarna som följde Jesus dagligen, de lärdes vid ett och annat knep. Petrus och Johannes var på väg till bönemötet i templet. Och så sitter den här lame mannen där och begär att få en peng. Dåtidens socialtjänst. Att få pengar till maten. Den dagliga maten. Och så kommer Petrus och Johannes och ser på honom. Och de börjar inte fingra i fickorna, för har jag börsen. Utan de är så fylld av tron på Jesus som de hade vandrat med i drygt 3 års tid. Som säger: silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. Och det var inte en lång bön där heller. Utan de säger: i Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och då väntar man inte på att han ska kravla upp själv, utan han tar tag i hans hand och så drar han upp honom på benen. Och han som aldrig hade gått står på friska ben. Och det står fortsättningsvis i den här sammanhanget att han hoppar och studsar. En som har nyligen lärt sig gå och stå på sina fötter, helt plötsligt så testar han det fullt ut. Det håller. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp! Avslutningsvis. Lärjungarna, apostlarna, fick ju verkligen lära sig ett och annat under tiden de vandrade med Jesus. Och sen när Jesus hade lämnat dem och farit upp till himlen, så sa han ju till dem för den delen innan att det är för ert bästa jag lämnar er. För när jag lämnar er så ska jag be Fadern, och han ska sända er den helige ande, hjälparen som alltid ska vara hos er och med er. Och hur tedde sig det för apostlarna när den helige ande började gå med dem, och de gick med den helige ande? I Apostlagärningarna 5, vers 12, så står det bland annat så här om hur de fick uppleva den helige andes närvaro med dem. Det står så här: många tecken och under, från vers 12 i Apostlagärningarna 5. Många under och tecken skedde bland folket genom apostlarnas händer, och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och några blev botade.
Va? Läste jag fel? Inte bara några, utan alla blev botade som råkade komma förbi där.
Tänk att det här är ju en utopi. Det här är ju inte möjligt idag i vårt moderna samhälle att någonting sånt här skulle ske, kunna ske. Tror vi det? Jag tror det. Det är möjligt därför att Gud är densamme. Jesus är densamme som då, som han är idag, och inte bara idag utan i evighet, framåt i tiden. Så vi kan vara frimodiga i vår bön. Jesus är här och han hör våra böner. Jag tror vi behöver vara lite mer frimodiga och kunna be igenom saker och ting som vi vågar påstå att Gud har möjlighet att åstadkomma. Vi har sett det ske till vår stora förvåning att Gud hör bön. Många gånger när man ber och kanske man känner att det där var inte mycket till bön. Men så får man någon som säger, men det du bad om då, det fick jag uppleva. Det var inte den vackra bönens skuld, utan det var därför att Gud hör bön. Eller hur, Märta? Amen. Amen. Ska avsluta nu och be en bön. Och sen ger jag möjlighet kanske till att bära fram ett bevis på att Gud hör bön. Det skulle vara intressant att höra om det är någon som har en erfarenhet om att Gud hör bön. Det kallas för bönesvar. Så har du ett bönesvar, så kom gärna fram och berätta om det. Strax efter vi ska lyssna till en och sjunga en sång tillsammans. Och så får du tid och möjlighet till det. Tack Herre för att du hör våra böner. De korta bönerna, de långa bönerna, de höga bönerna, de tysta bönerna. Tack att du är hörandets Gud. Men tack för att du också är undrens Gud, som svarar på bön. Och som svarar på böner som har betts långt tillbaka i tiden. Och så säger du att nu är tiden inne. Jag tänker på de många böner som har betts på den här platsen. 100 år tillbaka i tiden så har människor samlats på den här platsen. Inte i den här kyrkan, men på en kyrka på denna plats. Och bett till dig. Och bett för bygden och bett för människor här i vårt område, Herre. Tack för att du vill meddela oss att tiden är inne. Din tid är inne. För Sverige. För Ådalen. I Jesu Kristi Nasarens namn. Så vill du agera på böner som har betts i den här kyrkan, i Philadelphia, i EFS, i gamla missionskyrkan, i Ytterländes kyrka, i Ytterländes gamla kyrka från 1300-talet. Tack för att du har hört varenda bön som har betts av ditt folk genom alla tider. Och nu är tiden inne, säger Herre. Nu är tiden inne. Att böneskålarna ska vändas. Och Ådalen ska få uppleva ett sälaregn av icke vanligt slag. I Herren Jesu Kristi namn. Amen. Amen.